Herre, vi tackar dig för att vi får möta dig. Ett nytt år. Vi lägger det i dina händer. Allt det som ligger bakom, det som är det goda, men också det som är lite kämpigt, Herre. Vi lägger det i dina händer. Och nu sträcker vi oss framåt mot ett nytt år och vi vill ge dig lov och ära. Vi vill sträcka våra händer och ge dig all vår lovsång, både den här dagen men också hela det året som ligger framåt. I Jesu Kristi namn. Amen. Vi börjar en ny serie och då är det någon som tänker så noggranna som vi var med uppenbarelseboken. Ni kan ju stå upp tillsammans. Så noggranna som vi var med uppenbarelseboken, då kommer det här bli en lång serie och vi kommer inte bli klara förrän jul. Men vi har tänkt att vi ska bli klara med det här, den här terminen, så vi får se. Vi läser från Apostlagärningarnas första kapitel och första versen och så några verser framåt. I min första bok, ärade Theofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helige ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde, då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes, han döpte med vatten, men ni ska bli döpta med den helige ande om bara några dagar. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för ditt ord. Vi vill leva genom det. Och vi ber att det idag ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Uppenbarelseboken talar vi inte om nu. Apostlagärningarna. En Lukas. Läkaren Lukas som var följeslagare till Paulus. Hans andra bok. Och man ser mycket tydligt att det är liksom i följd som man skriver de här. De är till och med skrivna till samma person, Theofilus. Vi har ju en teofil ibland oss. Det betyder Guds vän, Herrens vän. Den som älskar Herren eller Guds vän. Och många tror att det här kan vara skrivet till inte bara en person utan också till alla som är Guds vänner. Det vill säga till dig och till mig. Apostlagärningarna fokuserar inte så mycket på individer, utan fokusera på gemenskapen och på budskapet som sprids vidare. Det är Gud som agerar genom människor, men fokus är inte på människor utan på Gud. Och den beskriver hur det som talas om i evangelierna, hur det fortsätter och hur löftena uppfylls. Man kan kort se fyra stycken teman. För det första, hur kunde Israels Gud vara intresserad av att inkludera hedningarna, alltså hela världen, inte bara judarna? För det andra, hur kunde det här vara Guds löfte om det var så att så många judar valde att förkasta Jesus? Och för det tredje så visar apostlagärningarna Jesus och hans roll och funktion i den första församlingen. Och sen hur då, den fjärde delen, hur det här tar sig uttryck i konkreta berättelser och liv. Så, det är de delarna som hela boken handlar om. Så mycket mer introduktion tror inte jag att ni får. Idag är inte av mig i alla fall, kanske av Ebba nästa vecka. Idag ska jag tala om 3 stycken delar. Det blir inte alltid som vi tror. Låt inget stå mellan dig och Gud. Och låt oss få möta Herren för världens skull. Det blir inte som du tror. Låt ingenting stå mellan dig och Gud. Och vi möter Herren för världens skull. Allt blir inte alltid som man tror. Man är olika. Jag gillar att planera. Planera ganska långt i förväg och försöka se lite grann hur livet blir. Jag hörde för ganska många år sedan om en person som hade beskrivit sitt liv i 5-årsplaner. De här 5 åren ska jag uppnå det här och de här 5 åren ska jag uppnå det här och så vidare. Kanske är du också en sån person som typ vet hur ditt liv kommer se ut framåt. Som kristen bör man ju lägga sitt liv i Guds händer och lite extra lyssna in honom och fråga: vad är det du vill att jag ska göra med mitt liv? Är vi noggranna så kanske vi lyssnar och lära känna Guds röst. Hur han talar in i våra liv. Den här stilla viskningen som vi liksom lär känna som hans sätt att tala till oss. Det finns ett antal sådana tillfällen som jag har tänkt: det här tror jag att Gud vill med min framtid. Ganska många gånger blir det inte så som jag har tänkt. För 13-14 år sedan snart tror jag, så köpte jag och Linn vårt första lilla radhus. Och det där huset kände vi verkligen var en gåva ifrån Gud. Vi var så glada för att bo där. När det första barnet kom och när det andra barnet kom, när det tredje barnet kom, kände vi att det var lite litet. Men egentligen redan från början så hade vi sett hur Per Thunberg hade gjort. Han hade köpt ett hus i samma förening som vi var, i samma samfällighet som vi var. Och sen hade han flyttat till Gullrisvägen, som låg lite längre bort. Och han var inte den enda som hade gjort den här resan, utan det verkar vara lite standardprocedur i Bollstanäs att man köper först i Blåkragens samfällighet och sen flyttar man över till Gullrisvägen. Så vi hade liksom siktet inställt på det här ganska så tidigt. Och sen när vi stod där och kände att barnen vill ut i snön och leka och kommer in med blöta kläder, vi har ingenstans att göra av dem och det skriks och det springs och det är för litet, så kommer det perfekta huset ut. Mitt emot Per Thunberg. Och det är som att jag hör en viskning ifrån Herren, tänker jag. Det här huset är ditt. Och det ligger ute till ett fantastiskt bra pris också. Det här blir bra. Och jag är så säker på att det här är rätt. Jag bryr mig knappt om att buda på det här huset. För jag är så säker på att Herren har banat väg för det här huset. Och sen dras det tillbaka en period och jag undrar: vad händer nu? Och så kommer det ut igen. Och sen vinner vi budgivningen. Och jag känner: yes, vi vinner budgivningen. Men på grund av att vi ville ha en besiktning av det där huset, så får vi veta att de väljer med att gå med den som la 50 000 mindre. Nummer 2:an i budgivningen. Jag kommer ihåg precis vad jag var när jag fick det där samtalet. Jag var på Mullemex lekpark i Solna. Stod mellan 2 tallar och pratade med mäklaren och sa: finns det någonting vi kan göra för att vinna det här huset? Och sen, när vi skriver just nu, de sitter här och vi ska skriva på. Och de skrev och Per fick några andra som grannar. De är säkert jättetrevliga, men det är inte vi. Där och då var det här otroligt jobbigt. Det här huset som vi hade drömt om i 10 år, Tänk att vi skulle få det. Och tänk att Gud hade förberett allt så bra. Och tänk att vi vann den där budgivningen. Och så stod jag där och kände, vart är Gud nu någonstans? Jag vet inte hur det är med dig. Har du någon gång funnits en situation där du tänkte, det här är planerat för att jag ska gå in genom den här dörren? Och så blir det inte riktigt som du hade tänkt. Och ännu värre är det ju om du tänker att det är Gud som talat. Det blir inte bara att du ifrågasätter din egen framtid, utan du börjar ifrågasätta om du verkligen kan höra Guds röst. Om du inte hörde Guds röst nu, har du hört det någon annan gång? Det blir liksom en liten existentiell kris i det här också på samma sätt. Men när jag tänker på Gud och på hur han talar, så ser jag mycket tydligare hur han talar när jag ser i backspegeln. För nu står jag på en plats och är så tacksam för att jag är just där jag är nu. Vi fick ett annat hus. Allt var inte spikdrakt, men jag är så tacksam att vi står där vi står, även fast jag gärna hade haft Per Thunberg som granne. Gud talar ibland i backspegeln på ett helt annat sätt än vad vi kanske tänker oss. En av de sakerna ser jag här i texten i Apostlagärningarna, och det ser jag vid två stycken tillfällen. Apostlarna möter Jesus och de tänker, nu är det dags för dig att upprätta riket. Och det de tänker då, det är Davids rike. De tänker, nu ska Israel bli ett kungadöme igen. Vi ska slänga ut romarna. Vi gjorde det inte under Jesu livstid. Men nu när han har uppstått från de döda ska vi kröna honom till kung här i Jerusalem. Och vi ska ta över hela det här området. Allt det som David hade, det är det vi ska göra. Deras hjärtan är uppfyllda av den tanken. Deras framtid är klar. De ska regera tillsammans med Messias. Ministerposten är redan utdelade. Petrus ska bli finansminister. Han löser det här. Och sen säger Jesus, det kommer inte bli som ni har tänkt. Det kommer bli på ett annat sätt. Inte som ni har tänkt. Men jag har ändå allting i min hand. Andra gången då det här blir tydligt är i vers 8. Då säger de, ni ska berätta om mig i Jerusalem och Judén. Och där bara, amen, det här är bra. I Samarien, tveksamt. Till jordens yttersta gräns. Och de skruvar lite på sig. Och det är som att hela apostlagärningarna är en brottning med vad det här betyder. Betyder det att vi ska berätta om Jesus till alla judarna överallt? Men det troliga är ju att det här betyder att det ska gå till hedningarna, och det var inte heller vad de hade tänkt. De hade tänkt sig ett judiskt kungarike där de fanns. Men det blev ett världsvitt kungarike i en annan dimension på ett annat sätt. Deras framtid trodde de att de hade i sin hand, men det var någonting annat som var förberett för dem. Följ med till Habakkuk, det är inte ofta vi går dit. Kapitel 3, vers 1-2. Jag kommer läsa den från både Bibel 2000 och Svenska folkbibeln. Därför det står så olika i dem. Jag börjar i Bibel 2000. En bön av profeten Habakkuk. Herre, jag har hört om dina gärningar. Jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid. Ge dig till känna i denna tid. Minns i dess oro din barmhärtighet. Och så går vi till den andra översättningen. Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar. Låt det bli känt i vår tid. Låt det bli känt i vår tid. När vi står här och tänker på vad Gud vill göra, så är det så lätt att vi går till historien och ser vad Gud har gjort. Allt det goda och allt det stora som han har gjort. Och vår bön blir, låt detta ske en gång till. Låt detta ske en gång till. De stora väckelserna på 1800-talet och 1900-talet. Vi läser om våra förfäder, och det är ju det som jag ägnar mig åt så mycket, att läsa om de här berättelserna. Ett citat som jag har tagit ut någon gång tidigare. Jag läser det en gång till ifrån våran tidning Evangelii Herold, som skrevs 1916. Det var det andra året som tidningen gavs ut. Det här är från Philadelphia kyrkan. De har startat en bibelskola där. Och de beskriver lite grann hur den här bibelskolan utvecklas. Församlingens andra pastor tillsammans med Levi Petrus, Alfred Gustafsson, som då är ansvarig både för Evangelii Herold men också för att undervisa bibelskolan, skriver: bibelskolan har nu pågått i 3 veckor. Gud har utfört ett underbart verk i själarna. En mäktig bönens ande har gripit hela skolan, så att det varit omöjligt att ha några lektioner mer än 2 timmars bibelstudium om dagen. Den andra tiden har uteslutande använts för bön. Det är en djup längtan hos varje elev att bli beklädd med kraft ifrån höjden, för att sedan bli till välsignelse och frälsning för andra. Denna bönens ande som fallit över skolan har nu också gripit församlingen, så att våra middagsmöten som hålls varje dag är mycket besökta och underbara. Vi har också på ett alldeles särskilt sätt fått erfara Guds kraft i våra offentliga möten, i det att många själar blivit frälsta och flera döpta i den helige ande. Och så kommer hans bön: må bönens ande gripa allt Guds folk, så att hela vårt land denna höst och vinter må famnas av en mäktig väckelsevåg. Publicerat 1916, dagen före julafton. Låt hela vårt land få drabbas av denna mäktiga väckelsevåg. Det är så lätt att gå tillbaka till den här typen av texter och läsa om hur det var förr och tänka: Gud, gör det igen, och visst längtar vi efter det. Samtidigt måste vi också inse att det kommer nog inte vara på exakt samma sätt. Vi kan nog inte liksom lägga karbonpapper på och tänka, gör vi som de gjorde så blir det exakt på samma sätt. Det är för Gud vill tala till oss idag på ett nytt sätt. Han vill ge oss ett nytt budskap för en ny tid. Vad är det vi längtar efter? Vad är det Gud har talat till dig och lagt ner i ditt hjärta? Det finns någonting där som han vill dra fram och låta få bli verklighet. Men kanske inte exakt som du tror, och kanske inte exakt som dina föräldrar och deras föräldrar fick uppleva. När vi talar om väckelse så är det så lätt att klä det i de termer vi själva har. De kommer tillbaka hit och de gillar antagligen att sjunga i en röd sångbok som heter Segertoner. Kanske inte det. Och kanske är det en hel del andra saker som inte kommer bli som vi tror. Men visst är våran bön att Gud ska få göra sitt verk, ett nytt verk i sin tid på sitt sätt. Uppenbarelsebokens kanske tydligaste budskap är: tvätta dina ögon så att du kan se. Fäst dina ögon på honom så att han kan leda och guida dig. Lär dig rösten ifrån himlen så att han kan leda ditt hjärta in i framtiden, så vi inte missar vad han vill göra. Det var den första delen. Gud vill göra någonting, men kanske inte på det sätt som du tänker. Den andra delen: låt ingenting stå emellan. Låt ingenting stå emellan dig och det som Gud vill göra. Det finns en anledning till att pingst kommer efter påsk. Påsk var nödvändigt för att pingst skulle komma. Man beskriver det som att det var en vägg, en mur mellan Gud och människan, som behövde rivas genom offret av Jesus Kristus, Guds son. Och när han gav sitt liv så var vägen öppen till Gud. Jag antar att Ebba kommer tala mer om andedopet, om andeuppfyllelsen nästa vecka. Men andedopet handlar inte bara om att du får gåvor av honom, att din karaktär påverkas av honom. Det handlar om att Gud själv, den tredje personen i gudomen, flyttar in i dig, blir en del med dig, formar dig och ditt samvete. Gud själv tar plats i dig och omformar dig till sin nya skapelse så som han vill ha dig. Du som tidigare inte haft potentialen att leva det liv han har kallat dig till har nu det genom att Guds heliga ande flyttar in i dig. Det finns ingenting du kan vara med om som är större än att få bli fylld av Guds heliga ande. Det är en del av själva frälsningen. Men det finns också nya nivåer att kliva in i. Om du inte tagit del av det, gör allt vad du kan för att ta del av den välsignelsen. Är du frälst, har du den helige ande. Men han har nya nivåer för dig som du kan dyka ut i och som han vill öppna för dig. Anden vill förnya, han vill förvandla. Hesekiel talar om det på det här sättet. En profetia om att anden ska komma. Han säger, sedan ska jag bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla avgudabilder, men jag ska göra er rena. Jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Genom Jesu offer, död, uppståndelse, så är vägen öppen. Samtidigt så läste jag Apostlagärningarna 8 för någon dag sedan. Och så reflekterade jag lite grann kring en vers där. För det visar sig att Simon, trollkaren, han vill köpa kraften att få den heliga ande. Och det är det som att Petrus, han svarar honom på ett sätt som liksom högg tag i mig. I 8:20 står det, men Petrus svarade, förbannelse över dig och dina pengar. Om du tror att du kan köpa Guds gåva. Du har ingen rätt till det vi förkunnar. Ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. Omvänd dig från denna din ondska och be till Herren så kanske han förlåter dig ditt uppsåt. Just de här verserna, just de här orden. Ty ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. Du har ingen rätt till det vi förkunnar. Ty ditt hjärta är inte rättsinnigt inför Gud. Det verkar som att vägen är öppen. Men vårt hjärta måste ändå vara rätt inför Gud. Gud vill ge oss sin gåva. Men om inte vårt hjärta är stämt emot himlen, om inte våra öron är öppna till vad han vill säga och våra fötter är redo att gå dit han vill föra oss, så är det som att det ändå verkar vara stängt. Simon trollkaren ville köpa Guds gåva. Petrus säger, det går aldrig, för ditt hjärta måste vara rätt inför Herren. Jag tror det ligger så mycket i det här. Och jag tror också att du själv och jag själv vet om att ibland finns det saker som står mellan dig och Herren. Som står mellan dig och det som Gud vill göra med dig och ditt liv och mellan oss och den här församlingen. Så många gånger gör vi Gud till en lägre prioritering än vad han är värd. Vi vet om att han inte är solen i vårt solsystem. Att vårt liv kretsar kring arbete. Att vårt liv kretsar kring olika hobby och intressen. Kring familjer. Att vårt liv kretsar kring så mycket annat än det som vi vet innerst inne att han en gång kallade oss till. Är han den Herre som han borde vara? Sitter han på den tronen som är i mitt liv? Eller har jag sett någon annan där? Eller kanske mig själv? Och ibland finns det de delar som du vet att du borde göra upp med. Det finns synd som binder. Det finns orätter som har skett i ditt liv. Någonting som du har emot någon annan människa. Någonting som någon annan har gjort mot dig, och du kan bara inte släppa den här oförrätten, så du lever i någon form av oförsoning. Jag tror att de bitarna fungerar som en mur mellan dig och det som Gud vill i ditt liv. Synd binder inte bara den personen som har gjort någonting mot dig, den binder dig själv också. Det är som en kedja som sätter dig fast vid den oförrätten. Om inte du bryter den kedjan genom försoning och förlåtelse blir du aldrig fri. Men jag har ju rätt! Du kanske har rätt, det spelar ingen roll. Du måste förlåta och gå vidare. Han säger, han förlåter så som vi förlåter de som står i skuld till oss. Låt oss bli förlåtna så som vi förlåter. Styrkan i förlåtelsen handlar om att gå vidare i livet, men också om att ta del av Guds välsignelser. Ibland finns det delar i våra liv som ligger och skaver år efter år efter år, och du gräver din egen grav. Inte bara din historia som blir svart av det, din framtid blir svart av det. Det kan vara små saker. Andra kanske inte ens vet om dem. Och sen tänker jag på en tredje del. Vi talade om det förra veckan, och det handlar om likgiltighet. Är det någonting som vi borde vilja och önska, så är det mer av Herrens välsignelser i våra liv. Men ibland kommer vi till så här säga, lägen då vi helt enkelt inte bryr oss. Att våran bön får bli att vi ska få upptäcka skatten i åkern. Att vi än en gång får se vad han vill göra med oss och våra liv. Och börja längta och hungra efter hans plan för oss. Den sista delen, att vi gör detta för världens skull. Det jag nu kommer att berätta har jag brottats med. Eftersom att jag inte är säker på att man alltid ska dela såna här delar. Mycket av det som man erfar med Gud ska vara en hemlighet mellan dig och honom. Mycket av det som man hör från honom ska ingen annan få reda på än möjligtvis din familj. Vi ska inte vare sig berätta det, posta det på Instagram eller göra någonting annat med det. Utan det ska vara en hemlighet mellan dig och Gud. Men för ett par dagar sedan var jag med en erfarenhet, och jag känner att jag behöver dela den med dig. Jag och Ebba och 650 andra pastorer har varit på våran årskonferens inne i Philadelphia kyrkan. Det var en fantastisk konferens, och jag är jättetacksam för den. Den sista dagen, alltså i torsdags, så gick jag in, kom lite sådär tidigt. Hittade väl ingen egentligen att sitta med så där, utan satt med någon som jag kände lite halvbra. Och sen började lovsången innan den första morgongudstjänsten. Och jag känner att jag måste gå ner på knä. Och jag gör det. Där i bänkarna, eller stolarna är det, så ligger jag och ber, och det är som att någonting kommer över mig. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag var tonåring så sökte jag efter andliga erfarenheter. Att få uppleva Gud på sådana där starka sätt så det inte fanns några frågetecken om att Gud både fanns och ville någonting med mitt liv. Hur många gånger har man inte gått fram till förbön och så har man bara tänkt, Gud, bara skölj över mig så som jag ser att han gör med så många andra. Och så står man där och får inte uppleva det. Och jag vill bara inse att jag är inte den typen av känslomänniska på det sättet liksom. Gud möter andra och de behöver säkert det, men inte mig på det här sättet. Det finns stunder som har varit härliga, men liksom i måttliga mängder. Men där i torsdags så är det som att någonting kommer över mig. Det bara sköljer över mig, och jag känner att jag börjar storgråta. Jag ligger där och tårarna bara strömmar och jag blir snorig, och sen så börjar jag bara skaka för att jag gråter så mycket, och jag undrar, vad är det som händer med mig? Vad händer med mig här på Pingstpastor bland massa folk? Ja, Jag har en servett i min ficka. Jag tar upp den och snyter min näsa. Den blir helt dyblöt. Jag lägger ner den i fickan. Och sen ställer jag mig upp och sjunger lite till. Och sen börjar predikan. Sen efter predikan så är det som att det slår mig en gång till. Jag faller ner på knä och jag skakar. Och jag gråter. Och jag undrar, vad är detta för någonting? För jag är inte ledsen. Jag har ingenting att vara ledsen för överhuvudtaget, tänker jag mig. Det är som att Gud möter mig på den där platsen och jag är uppfylld utav en helighet. Som att han vill tala med mig. Och jag vet inte vad det är han vill säga, men någonting är det. Jag ställer mig upp en andra gång. Och sen faller jag ner en tredje gång. Och den här gången så är det som att jag behöver ligga kvar en lång, lång stund. Och så är det någon okänslig broder som har varit på toaletten och sen komma in. Liksom och vill putta bort mig, för han vill komma in till sin plats. Och han märker att den här personen kan nog inte resa sig just nu. Så han lägger händerna och så börjar han be. Och pastorerna som är runt omkring, de börjar be för mig och de välsignar mig. Och jag känner, Gud, vad är det som händer med mig just nu? Och då är det som att jag hör en viskning ifrån Herren. Och jag kan inte lova att det här är hans ord. Du får pröva detta. Men det är det som jag uppfattar. Och det är som att han säger, det du har varit med om just nu, det vill jag ge till hela församlingen. Att det inte bara är en person som en kort stund får erfara Guds kraft i sitt liv. Utan att hela församlingen gråtande på knä får uppleva hans kraft i sina liv. Det som jag har sökt i 20-30 år. Att få bli uppsköljd och liksom, eller uppfylld av honom. Jag sökte inte det då. Det var ingenting jag strävade efter. Ingenting som jag behövde i den meningen just då. Samtidigt så var det som att den kraften som sköljde över mig då. Jag tror det fanns ett syfte. Och det är att inte bara jag utan andra också ska få ta del av detta i sitt innersta väsen. Och jag tror att det är vad den här texten talar om också. Om några dagar så ska ni få bli uppfyllda utav kraft ifrån höjden. Och vi vet att det var inte för deras skull utan det var för världens skull. Och innan det att de hade fått det här starka gudsmötet, vad skulle de göra? De skulle bara be på sina knän och vänta i Jerusalem. Därför innan ni kan göra någonting måste ni få bli uppfyllda av Gud. Han är alltings grund och mötet med honom är det ni behöver för att kunna gå vidare och bli till välsignelse. Herren vill möta med dig som han i torsdags mötte med mig. Jag kan inte lova hur det kommer ske. Jag kan inte lova att det blir samma uttryck som jag fick. Men jag tror att budskapet jag fick där i torsdags är att Gud vill skaka om ditt liv. Och när jag ligger kvar där så är det som att jag hör ytterligare en del. Gud petar på mig. Och så säger han, du vet, ska du kunna dela det här på söndag så finns det en person som du först behöver be om förlåtelse. Vi har de där delarna, de där brottningarna i våra liv. Och för ett par år sedan så var det som att Gud uppenbarade en sak för mig. Och han sa, för typ 12 år sedan, kommer du ihåg det där samtalet som du hade i telefon? Med den där mannen där du talade illa om en annan pastors kollega. Du sa saker om honom som du inte borde sagt. Du ska ringa den pastors kollegan och du ska be om ursäkt. Och jag har våndats och brottats med det här. Därför den här pastors kollegan vet inte om att jag talade illa om honom. Och jag tänkte att jag gör större skada än nytta genom detta. Och jag såg den här personen senast på Nyhem när jag var där i somras. Och du vet, jag tänkte att jag ska gå fram och prata med honom. Om han kommer hit en gång till. Då ser det som ett tecken. Tack och lov så gjorde han ju inte det. Men du vet, även om inte saker blir precis som vi tänker, så ligger saker kvar och gnager. Så på fredag morgon så visste jag kan inte förbereda min predikan om inte jag först ringer det här samtalet. Så jag tog upp min telefon och jag ringde och det var upptaget. Och jag ringde och talade in ett meddelande och jag ringde en gång till och kom fram. Och jag sa, det här samtalet kommer vara mycket märkligt för dig. Men jag måste be dig om förlåtelse. Jag fick förlåtelse och jag fick respekt. Och jag tror att det är en av vägarna för att bryta igenom till Herren. Det är ingen magisk formel, absolut inte. Men det behöver vara rent mellan mig och människor för att det ska vara rent mellan mig och Herren. Vi ska gå in i en stund nu. Då vi ska dela nattvard. Och i samband med nattvarden kommer det finnas 4 stycken personer som gärna vill be med dig. 2 stycken kommer stå här och 2 stycken kommer stå där. Och jag tror du finns här som känner jag behöver ett ord ifrån Herren när det gäller 2025. Kanske du har haft ett jobbigt 2024 eller så är det bara så, jag har ingen vision för det här året. Du behöver höra ett ord ifrån Gud. Vad vill du med mig och mitt liv? Vi har samtalat de som ska finnas i förebedjarna som förebedjare idag. Och de säger, jag har sökt Gud, vi har sökt Gud. Och vi ska tala till Herren tillsammans med dig och be för ditt 2025. Men du finns också här som har saker som ligger och gnager. Och du behöver bekänna de delarna. Du behöver bekänna dem, kanske för den personen men också inför en annan person. Och bara säga, det här har jag gjort och jag bär på det. Och då vill den personen säga till dig att dina synder är dig förlåtna. Det står så här. I Jakobs brev 5:16. Bekänn därför era synder för varandra. Och be för varandra för att ni ska bli botade. Och det bibelord som vi ofta läser här och kommer läsa sen också tror jag. Är om vi bekänner våra synder, då är han trofast och rättfärdig. Och förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Men ibland måste de sakerna bekännas tydligt. Så det finns 2 stycken delar som jag vill lyfta idag. Extra. Behöver du en vision och en bild och en välsignelse för 2025? Gå fram till förbön. Även om du bara har en aning på din insida att detta är någonting jag behöver, ta det tillfället. Eller om du står där idag och känner det finns de delar som står mellan mig och Gud eller mellan mig och människor, gå fram och bekänn och bli löst från den skulden och den synden. Missa inte det tillfället idag. Låt oss be att Guds ande den här terminen och det här året får drabba dig. Får drabba vår församling och det sammanhang där du finns. Att det får vara översköljt av hans nåd och sin godhet i ditt liv. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för vad du vill göra i våran gemenskap. För att du vill möta oss genom ordet, för att du vill möta oss genom Herrens måltid, för att du vill möta oss genom att vi bekänner våra synder och får förlåtelse. Du vill möta oss genom profetiska tilltal. Du vill öppna himlens dörr över oss. Herre, jag tackar dig för att du har mött mig och jag tackar dig för att du vill möta flera. Gud, vi ber dig att vi ska få erfara det som våra förfäder har fått erfara. Men att vi får en dubbel lott av din helige ande. Herre, vi ber dig att vi ska få se mer av det som du har att ge i framtiden. Och att våra bilder av detta tvättas rena så att vi får se det som du vill vi ska se. Herre, kom. Ge oss en vision för framtiden som är i linje med det som du har. Låt ingenting stå i vägen. Låt ingenting stå i vägen. Herre Jesus Kristus, kom. Kom och gör ditt verk här idag. I Jesu namn. Jag skulle också vilja säga det innan vi ber här. Och Ebba kanske kommer tala om det mer. Tänk vilken nåd att få ha bröder och systrar som ser i bänken vem som behöver förbön. Du vet, inte bara jag som kan be, det är inte bara förbedjarna som ber. Du där du är kan be. Finns det någon bredvid dig som du känner att du har ett ord till? Någon bredvid dig som behöver förbön? Be till Gud för den personen och var aktiv i din förbön. Amen.
Tack Emanuel för den här predikan.